Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing.
Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. I bet you get 30, 30, I bet you get 30, I bet you get 20, 20, 20, I bet you get 20, 20, I bet you get 15, 15, 15, 15, just $15 a month, sold.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
A lot can happen in 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Att operera sig mot grumligare och suddigare syn, det är den överlägset vanligaste operationen i Sverige, alla kategorier. Idag handlar Läkarpodden om röda, torra, rinniga, blågröna och alldeles vanliga och magiska ögon.
Men ett förstoringsglas har du sett?
Nej, ja, det är klart att jag har, ja, men inte det... för att göra upp eld med. Är det farligt?
Ja, du kan bli blind. Eller obehandlat blir du blind.
Det hade jag ingen aning
om. Ductus nasolacrimalis heter den.
Jag har aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tänkt på varför blir man snorig när man gråter.
Ja, men du vet du.
Doktor Mikael,
ja.
Beskriv ögat för mig.
Ögat för många är ju själens spegel, men det är också det sinne som vi helst inte vill vara utan.
Alltså när jag var liten så drömde jag mardrömmar om två saker, det här, eller tre saker om jag ska vara helt ärlig. Där den ena var att jag skulle bli levande begravd och den andra var att jag blev jagad i en hamn och den kanske... Sen brukade jag i och för sig drömma att jag ramlade från flygplan också. Men den jag skulle komma fram till mardrömmen, gud vad mycket mardrömmar jag drömde när jag var liten, det var att bli blind.
Ja, ja, som sagt, det är läskigt. Och det räcker med att nu när man sitter här och inte har ont i ögonen så känns allting bra. Det skulle berätta en liten grej, en liten repa i hornhinnan, så var plötsligt allt fokus på bara just detta. Det är väldigt känsligt också. Det är, ja, få ställen man har så mycket smärtreceptorer som på hornhinnan.
Är det så?
Mm.
Men du, varför är det så att den vanligaste operationen alla kategorier i Sverige är ögonoperation och då framförallt gråstar?
Ja, det är ju det. Alltså det är en ålderssjukdom det här förstås.
Gråstar? Men
det, gråstar, ja. Alltså en grumling av linsen som man gör att man får sämre syn och det är dimmig syn och svårt med... Man behöver extra mycket ljus och det förändrar färger och sånt där.
Men vad är det för skillnad på att vara tvungen att ha läsglasögon och att ha gråstar? För det du beskrev, det låter ju lite som det som jag klev in i när jag fyllde 40.
Ja, då ska vi komma till ögats fysiologi.
Ja?
Jo, det är nämligen så. Det här är så spännande med de här olika organen vi har. Och det ena är mer fantastiskt än det andra. Och jag sitter här och fipplar med... ett ägg.
Jag ser det som du har ritat på det.
Som jag har ritat på. Om jag tror de flesta människor kan föreställa sig ett ägg. Eftersom det här är en podd och vi inte kan se ögat så kan man tänka sig ett ägg i alla fall. Uh-huh. Nu är ögat som mer som en ganska något mindre och en rund boll. Men trots allt, ena sidan där linsen är så är den lite spetsig. Lite
så ägg. Att liksom den smalaste spetsen på ägget, det är som utsidan, det som vi tittar ut med.
Ja, och där har vi, och då kan man dela in ögat i tre olika delar. Och först kommer då liksom hornhinnan, den sitter längst fram. Och bakom den kommer främre kammaren. Och det rinner lite vatten här för att hålla det hela fräscht.
Mm.
Och sen så kommer linsen, det som blir grumligt. Det som gör att vi kan ställa om skärpan.
Mm.
Och det är det som blir grumligt vid gråstar. Och sen bakom så finns alltså den bakre kammaren. Och den tredje är hela glaskroppen. Så att först främre och bakre kammare är första centimetern bara av ögat. Sen är det en stor glaskropp. Och längst bak så sitter näthinnan.
Så det... Men vänta, nu måste vi weda ut saker och ting här innan vi går vidare. När du säger glaskropp, vad menar du då?
För det är en geléaktig massa som fyller upp 80% av ögongloben. Hela den här ägget nu, eller lite mindre som jag sa.
Mm.
Och den fyller upp ögonhålan och gör att avståndet blir bra när det fungerar som det ska.
Mm.
Och så håller den näthinnan på plats. Och näthinnan är
det det främre?
Det är det bakre. Det är där man upplever, där bilden landar längst bak i ögat.
Ja.
För jag tror alla som har skalat, jag fortsätter med den här äggliknelsen.
Mm.
Att alla som har skalat ett hårdkokt vet att det finns en tunn hinna på
innanför
ägget.
Själva skalet. Ja.
Ja, så kan man nästan säga. Det är näthinnans motsvarighet. Så att, och den trycks på plats av glaskroppen. Så längst fram har man hornhinnan. Allra ytterst. Det är den som kan göra ont. Man petar, man tycker det gör jätteont.
Men det är det här vita och blåa eller
nej,
gröna
det
eller bruna?
Sitter framför... framför regnbågshinnan, det som ger ögat sin färg,
okay.
Det är regnbågshinnan det. Framför den så sitter hornhinnan. Och det är där faktiskt den största delen av ljuset som bryts. Inte i linsen som man ställer in, utan det är någonstans mellan 20 och 30 dioptrier, alltså gånger som man kan bryta ljuset när det träffar den första lilla biten. Enormt smärtkänslig, känslig för det mesta, känslig för UV-strålning, sånt där. Men här, det är hornhinnan. Mm. Sen så tar man sig igenom regnbågshinnan, den färgade. Mm. Och ljuset passerar då en svart fläck som är pupillen. Som...
Är pupillen ett hål?
Ja, pupillen är ett hål.
Är den det?
Om du undrar om vi hade fler ringmuskler än sådana som du tänkte på nu, så är svaret ja, det har vi. Det är som en ringmuskel, så när den kontraheras så slappnar linsen av och blir tjockare och då kan man se på nära håll. Ett barn till exempel, alltså vi börjar ju åldras redan från... Ja, det är att vi, från början kan man säga. Vi blir äldre. Men ett barn, 3-4-åring, kan alltså läsa på... var ju klumpigt sagt läsa, för de kanske inte kan läsa.
Om de kunde läsa så skulle de kunna läsa på...
Ja, då får jag dra till med en 6-åring då. Så kan man läsa på 7 cm avstånd. Då får man en skarp bild. Pröva får du se. På 7 cm.
Vadå? Och hur är det för lite mer vuxna människor?
Just det.
Ja. Vadå, 7 cm? Ja, är det här 7 cm?
Ja. Och då har man,
jag håller ett papper framför ögonen nu.
Och det beror på att linsen kan förtjockas. Ja.
Om jag anstränger mig så går det, men det är jättesuddigt.
Ja, precis. Ja, men de har en klar bild. Mm. Ja, så här. Det här är någonting, det är i alla fall så att ljuset passerar genom hornhinnan först och bryts likadant. Och där kan du ha skador, du kan ha irritationer, du kan vara snöblind eller vad du vill. Och du gör väldigt ont. Men ljuset fortsätter in genom pupillen som blir stor om det är mörker för att släppa in ljus.
Mm.
Liten om det är väldigt skarpt förstås. Mm. Sen kommer ljuset passera linsen som är pigg och rask och med åldern blir grumligare och grumligare. Och man vet ju inte riktigt vilka faktorer, det finns ärftliga faktorer för gråstarr och sånt där, men det är så väldigt vanligt. Så att det, som jag sagt var, det är alltså den vanligaste skälet till blindhet i hela världen. Och sen så susar ljuset vidare genom glaskroppen som är den stora geléaktiga halva ägget, eller mer än halva ägget av den. Och sen träffar den en fotokänslig, ljuskänslig, ytterst tunn hinna längst bak som är näthinnan då. I denna näthinna har vi också ett område där det är dels där synnerven går ut, som kallas för blinda fläcken därav. Därför i där nerven går ut har man inga receptorer.
Mm.
Så den kan man testa faktiskt genom att föra fingret fram och tillbaka, så kommer fingret försvinna när ditt fokus ligger på synnerven. Då är fingret borta. Och sen så har du då runt omkring här skärpan, och det finns det sjukdomar som gör att skärpan blir dålig. Så, följaktligen är det här med läsglasögon och nästan varannan människa över 16 års ålder behöver läsglasögon, är ju att det sitter till största delen i linsens oförmåga att bli tjockare. Den blir tröttare och tröttare och tröttare. Det vanliga är ju att man behöver läsglasögon någon gång vid 40-45 års ålder.
Samma vecka som jag fyllde 40, så började jag se dåligt när jag skulle läsa bok.
Ja, jag kan väl säga att jag hade ungefär samma sak vid
eller,
50.
Så ska, är det sant?
Ja, faktiskt.
Så länge fick du ha din syn. Nej, men för att jag kan inte säga att det var säkert inte den veckan, men det var då jag upptäckte det.
Ja, jag upptäckte det när jag satt och lade en ryggbedövning, en sån här spiralbedövning. Och så satt och stirrade, när man sticker in en tunn nål i ryggen på människor för att få ut ryggmärgsvätska. Och så satt jag där och tittade, och sa, vad fan, jag ser ingenting. Och då bara, aha, nu sitter jag med en nål 8 cm in i kroppen på en annan person. Så jag såg inte vad jag gjorde. Så jag var tvungen att sticka fram handen för att känna när det började droppa den här. Då känner man att det är kroppsvarmt. Så det var droppa varmt på min hand. Så här, ja, men det, nu vet jag i alla fall var liksom nålspetsen befinner sig då i centrala nervsystemet. Så jag kunde lägga den här bedövningen.
Eww, den här, man hade ju inte velat haft dig innan
nej,
du upptäckte att du ville ha glasögon.
Nej, och när jag kom på det här, för fan det, Mikael, det där var inte bra.
Nej.
Så att då slog jag till med ett par läsglasögon för 17 kronor på Statoil.
Ja.
Som jag hade den dagen. Och sen så gick jag till optiker då första hand, eftersom det här är ett normalt till. Så jag tänkte säga oftalmologen, alltså, men det var ju inget sjukligt, utan det var ett ålderstecken.
Ålderssynthet är en konstighet. Okej, ögat då. Om vi ska prata lite mer om de här vanligaste åkommorna som kan drabba en i ögat.
Ja, det vanligaste är ju, alltså, man kan få röda ögon. Och det är ju av olika saker. Och den vanligaste skulle jag säga, nästan den vanligaste, är ju att man får en infektion i samband med förkylning. Man får en irritation av slemhinnor och i ansiktet då, virusangrepp. Och även av ögonen då. Och det brukar ju vara lite rinnigt, lite rött. Behövs sällan behandling, men det blir mest rinnigt.
Men ibland så kan man ju få så här, du vet, så att det inte är så här lite rött, utan att det verkligen är så här alltså det är som om någonting hade gått sönder. Det är som om en blodådra hade spruckit i ögat.
Ja, precis. Och det kallas för, det har ett annat namn, det är en subkonjunktival blödning, när man får en ganska, eller mycket välavgränsad, illröd.
Ja.
Och då lägger den sig under en av hinnorna och stannar där. Det är alltså ett kärl som gått sönder. Och det kan komma, särskilt om man är förkyld eller har i samband med nysning eller något sånt där, att man höjt trycket lite grann, så kan man få dem där. De försvinner på 1 till 2 veckor, är fullständigt ofarliga, men det ser väldigt mycket ut. Det är som ett blåmärke vilken annanstans, inte speciellt alarmerande eller någonting.
Mm.
Men om man äter något blodförtunnande eller står på andra mediciner, så måste man tänka till. Man kan ju söka för det där, och vanlig synundersökning så ingår det numera faktiskt hos optiker också. De mäter ju trycket. Och det där är vi väldigt duktiga på i Sverige. Vi har en järnkoll, och då kan man, alltså, för att det spelar roll om man har ett högt eller ett lågt tryck. Har man för högt tryck i ögat, då stör man cirkulationen, och det leder till en annan sjukdom som kallas för grön starr eller glaukom. Man tänker att grå och grön, det är olika färger på linsen. Så är det inte. Gråstarr är alltså en grumling, en störning där ljuset ska passera. Grönstarr är alltså ett högt tryck i ögat.
Och vad gör det då?
Det finns två sorter. Det finns fler sorter. En vanlig och en ovanlig. En akut som är lite ovanligare. Det har med vätskats flöde i ögat att göra. Den kan komma fort, och då mäter man det här, och det kan göra ont också. Man kan få röda ögon av det. Och då mäter man det här trycket, och då får man medicinera för det ganska omgående. Skulle säga samma dag.
Är det farligt?
Ja, du kan bli blind. Eller obehandlat blir du blind.
Men hur ska man då veta om det här
det
är bara...
Det gör ont.
Okay.
Det gör ont, och då blir rödögd. Den långsamma formen är ju inte riktigt lika på den. Den är lömskare sådär, men den upptäcks ju vid en vanlig undersökning om man mäter trycket. Och det blir, alltså, hos en optiker så att de kan mäta trycket. Jag vet inte om du har varit någon gång och du känt den här med luftstöten, som man blåser luft på ögat.
Jag har inte tänkt på det.
Ja, för man får sitta framför oss och göra med den, och då mäter man trycket på det sättet faktiskt.
Aha. Ja. Men vadå, nu när du säger så här, det finns en lömskare, långsammare, grön starr, då känns det plötsligt som att man kanske borde gå och undersöka sina ögon med någon slags regelbundenhet ändå.
Ja, men det bör man väl göra om man blir lite äldre, men det gör man ju också när man i samband, oftast så blir det ju så här att man behöver sina läsglasögon. Det är ju ovanligt att unga människor får det här. Jag skulle påstå mycket ovanligt. Men du kan få ont av det i alla fall. Och även det här då, röda ögon.
Men kan den här långsamma gröna starren också vara farlig då?
Den leder till blindhet den med.
Men du, jag måste bara fråga en sak. Du sa så här, ja, men när man ändå går och får sina läsglasögon, sa du lite sådär,
ja.
By the way.
Ja.
Och då undrar jag så här, finns det någon, alltså får alla läsglasögon?
Nej.
Eller finns det människor som blir så här äldre? Men som ser tipptopp i alla fall.
Ja, så har man varit... tipptopp ska jag väl inte påstå. Utan elasticiteten, den som man ställer in eller akkommoderar, heter det, när man linsen förändrar tjocklek, den drabbar ju alla människor. Det finns ju ingen som har en barnlins kvar. Så den typen av störning kommer alla. Men är det så att man har varit närsynt, det vill säga att ditt fokus har hamnat för långt fram, då kommer, när linsen inte orkar dra ihop sig, då kommer fokus hamna längre bak. Så att du kommer gå från att ha sett var när till att bli normal.
Men vänta, nu måste jag tänka så här. När man behöver läsglasögon, då har man svårt att se på nära håll.
Ja.
Om man har haft svårt att se på långt håll när man var liten eller ung, så kommer den där gå liksom närmare och närmare och närmare.
Nej, fast tvärtom.
Nej, det gick helt fel.
Nu vart det tok.
Åh, vad svårt det är med ögonen.
Det är så här. Tänk dig vilken, som en vilken lins. Nu bryts det på flera ställen så här. Mm. Men att du har en punkt. Så har vi det här ägget då. Längst fram så kom ljuset in. Och sen så ska strålarna brytas ihop. Du har parallella strålar som ska brytas ihop till en punkt. Jag tror många har som latchat med förstoringsglas när man var liten och försökte elda någonting på någon barkbåt eller varit ute i skogen, eller man kan göra det genom flaskbottnar. Man försöker göra upp eld om man är med Robinson, och försöker man, då håller man upp en botten eller ett cyklop. Eller
jag förstår att du har gjort det. Det var ju så roligt. Alla ni som har varit ute, alla som alltid har varit ute och gjort det här med, jag har aldrig försökt.
Har du aldrig varit i skogen? Du skulle känna igen en skog om du
sett. Jag har aldrig varit ute i skogen och försökt göra upp en eld.
Men det är förstoringsglas har du sett?
Nej, ja, det är klart att jag har, ja, men inte det, för att göra upp eld med.
Men om man kan få en liten en skarp punkt med ljuset i alla fall. Ja. Poängen är att det är vad linsen gör. Så får man den här punkten att träffa näthinnan som är då liksom 4 centimeter längre bak. Men om den här träffpunkten kommer framför, så att och då har du brutit för starkt, då kommer ditt fokus komma framför näthinnan. Då är du närsynt och ser. Och då kommer den med ålderns rätt förflytta sig bakåt. Mm. Så när du blir gammal så träffar den där den skulle ha varit från början.
Så då,
men
då
det omvända ju går ju inte, utan det blir bara jättedåligt då.
Ja, ja, jag förstår det. Men det är ändå ganska spännande, ja, att de som kanske haft glasögon och svårt att se och så vidare, mm, när de var unga, ja, de kan, ja, bli bra när de är äldre.
Ja, just det. Precis. Fortfarande så är det ju så här att man har ju just den här justeringsförmågan är ju fortfarande nedsatt.
Det går lite långsamt liksom. Ja, ja. Men det känner man ju själv. Ja, när man, ja, och dessutom när man är trött så blir man mycket mer påverkad i synen nu, ja, än man blev när man var 20.
Ja. Jag kan själv känna att jag tycker att, och jag upplever att färger och sånt funkar fint med att jag behöver, för att kunna läsa så behöver jag mer ljus.
Ja, det känner jag också jättestarkt. Ja. Mycket mer ljus och dessutom ett par glasögon. Helt nytt för mig, sedan 4 år tillbaka.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey everyone, I'm Craig Robinson, co-host of the Ways to Win podcast, alongside my good friend John Calipari. I've been on the go recently, Phoenix, Kansas City, Chicago. If you're like me and have a home but aren't always at home, you have an Airbnb. Hosting your home or a spare room is a very practical side hustle. If you live in a big game town, you can Airbnb your place for fans to stay in. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
With LinkedIn Jobs, we tap into a network of more than a billion professionals to help you find quality professionals quickly and easily for any role you need. Marketing wizards? Found them.
Software engineers?
Found.
That project manager I could never seem to hire?
And found. LinkedIn Jobs quickly matches your roles with candidates with the right skills and experience. In fact, 86% of small businesses get a qualified candidate within 24 hours. Post your first job for free and get started at linkedin.com/spoken. That's linkedin.com/spoken. Terms and conditions apply.
Nu har du pratat om röda ögon, liksom med så här blodåder och liten spricka här och så. När det kan vara farligt och när det inte är farligt. Men det första jag tänker på när jag tänker på röda ögon, det är människor som kanske har sovit lite för lite eller kanske druckit lite för mycket dagen innan, eller kanske till och med missbrukat andra typer av droger.
Ja, men det är olika saker. Men det som syns väldigt tydligt i ögonvitan, alltså det finns ju tunna kärl där. Och om man då tar, varför man röda ögon med alkohol, då har ju alkoholen, bortsett från att alltså det har en berusningseffekt, så har det också en toxisk effekt. Så att man får en liten kärlskada och en liten kärlvidgning, och då syns den här rödheten på en vit botten väldigt tydligt. Och det är lika som det är irriterat. Det är ju kroppens reaktion. Det är alltså, det blir som en liten inflammation. Jag tar det. Inflammationen kan ju vara en reaktion. När man har en infektion så blir det en inflammation. Men det fortfarande, när infektionen är, så är det ju virus eller bakterier.
Och,
det är
och en inflammation kan bara vara en irritation.
Ja, precis. Det, inte vara det kan vara luft, eller... det kan vara ljus, snöblindhet. Är ju, du har fått mycket ljus. Du har simmat hela dagen i klorvatten. Det är typiskt, man får såna här halos runt alla ljus. Det blir som en och det är en diffus reaktion, kan man väl säga.
En infektion då?
En infektion, det är ju, går ju vanligen då med virus vid förkylningar och sånt där. Mm. Barn får ju ofta det här, man kliar.
Och det blir så här geggigt och gult.
Och då kan det ju vara, när det blir geggigt och gult, så kan det glida över att det kommer, precis som vid andra infektioner, att det går från virus och sen så får du det som vi kallar för en superinfektion. Och med super betyder inte att den är så fruktansvärt hemsk, utan att den är en överväxt av bakterier. Och då får du nästa vända så från virus infektionen i ögonen, så får du en bakteriell infektion. Och den behöver man då behandla med lite salva och sånt.
Precis, men jag kommer ihåg, och jag har inga minnen av att jag har haft någon sån ögoninfektion som vuxen, men som barn hade man det. Jag kan tänka mig att det är lite trängre tårkanal, och inte vet jag, det är väl någonting med just när man är barn. Du vet de här gångerna när man vaknade på morgonen när man var liten, och så fick man inte upp ögonen. De hade liksom limmat fast.
Ja.
Och så visste man, nej, det hände. Det hände mig i alla fall 2-3 gånger, tror jag.
Ja, ja, men vi har ju tårkanaler som går från ögats innerdel, alltså den som är emot näsan till.
Uh-huh.
Och tårkanalen, den mynnar ju i näsan. Så det är ju därför man blir snorig när man gråter. Och när man gråter så det gör man ju av olika skäl.
Vänta.
Ja.
Vad sa du nu? Det är därför man blir... Tårkanalen i ögat mynnar från näsan, det är därför man blir snorig när man gråter.
Ja.
Det hade jag ingen aning
om. Ductus nasolacrimalis heter den. Så det är en liten transportväg.
Jag har aldrig tänkt på det. Jag har aldrig tänkt på varför blir man snorig när man gråter.
Ja, men du vet att det finns en liten passage. Och som inte det vore nog, man kan få... ibland vaknar man ju med grus i ögonen, som man kan kalla för mycket.
Just det. Alltså, du menar såna här små vita pluppar?
Ja,
jag kallar det för ögonbajs.
Ja.
Ja. Man kallar det för drömmar.
Ja, du ser.
Inte lite det mer... vackert? Jo, du vaknade med drömmar i ögonen, säger han. Jag säger, du har ögonbajs.
Ja, det är en romantiker.
Vad säger du?
Nej, jag kallar det för grus mest bara. Därför att det kan täppa till den här, och man kan få alltså, precis som man kan få njursten, så kan man få stenar i den här gången.
Tårkanalen?
Ja. Och då kommer ju inte den normala transporten av tårväska och sånt kommer ju inte kunna gå där, utan då rinner det ut och då blir man extra tårig och rinnig.
Mm.
Och då kan man få sondera, man kan stoppa in en tunn millimetertunn sond i det där till exempel.
Aj.
Och fixa till det så att det blir bra.
Men du, om vi bara håller oss fast vid ögon, alltså inte inflammation utan infektionerna.
Ja.
Då, vi säger att man då vaknar på morgonen och det är väldigt geggigt. Det är gult och geggigt och sådär. Eller man har ett barn som vaknar så. Måste man då ha antibiotika?
Nej, börja med tvål och vatten. Absolut inte tvål.
Absolut inte tvål. Superdålig rekommendation. Men tack ändå, doktor Mikael.
Börja med ljummet
vatten. Och på en liten bomullstuss.
Och låt det rinna och ta bort det hela. Så kommer man väldigt långt. Och så kan man skölja ögat. Alltså det kommer att gå över av sig själv. I 9 fall av 10 går det över sig själv. Och man kan skölja bort det där, så är det bort flera gånger om dagen. Och på 3 dagar så är det borta. Det ska vara borta. Men blir det väldigt gult gulare och inte så rinnigt så att säga.
Då utan kan hårt och så att det fastnar.
Ja, då får man väl och gå och visa upp ögonen.
Men det finns ju såna här krämer som man kan köpa på apoteket som man får lägga i där. Det är inte jätteskönt.
Nej.
Nej.
Det är det inte. Ja, det finns olika, men och receptfria förstås då, och med olika former av mjukgörande och tårstimulerande, och för det är ju bra då att man får ha det, liksom, att man blinkar och att man får mycket vatten och rent mekaniskt få bort infektionsämnena.
Men många säger, jag har ju kollat igenom nu lite grann och vi har ju fått massa mejl som vanligt, och just när det gäller ögon så har vi fått en del mejl med frågor om det här med ögon infektion på barn.
Ja.
Jag vet att det var...
Alltså att
nu minns jag
inte
vad hon heter. Precis, men hon skrev att nu har vi fått 3 ögoninfektioner på 3 veckor eller vad det var.
Det är olika
vad
virusen.
Ska jag göra?
Ja, håll ögonen rena. Och det här smittar framförallt mellan barnen då, precis som att barn får fler förkylningar än vuxna därför att de håller på att träna immunsystemet.
Mm.
Och då blir man känsligare. Det här är ju det här som kommer i samband, det är ju ofarligt. Det räcker med vatten och hålla rent i de absolut flesta fallen. Men det kan vara väldigt, väldigt smittsamt och det smittar via blöta handdukar så att man får tänka sig för. Sen finns det en tanke man kan ha. Det vanligaste är ju att man får något skräp i ögat.
Mm.
Alltså, och så sköljer man bort det och så håller man på. Och ibland kan man ju inte få bort det själv. Och vet man att man har gjort någonting, slipat eller fått något sånt här, då ska man faktiskt söka upp. För annars kan man få rostskador i ögat om man har fått något metallflisa som sätter sig i hornhinnan. Och den måste försiktigt plockas bort.
Nej men gud, kan man göra det?
Ja, och det här är inte alls ovanligt. Men det här får man titta på. Det bästa man kan göra är, om man tror att man har skräp, så är naturligtvis att skölja. Vanligt vatten är inte farligt för ögat, så det kan man hålla på att skölja. En del rekommenderar inte att man ska vända på ögonlocken. Andra rekommenderar, tycker att det ska vara proffs som gör det, men det är annars väldigt enkelt. Alltså bara vända på ögonlocket ut in, det är jättelätt.
Tror jag låter någon annan göra det. Har du gjort det?
Ja, massor med gånger, hundratals gånger.
Man tar, på dig själv?
Det också, ja. Man tar liksom...
Nej, du behöver inte visa. Det
man drar i ögonfransarna och så lägger man en tops och så vänder man det ut in. Så det går snabbt. Men man bör göra det här så att det inte ligger någonting kvar.
Ja, men jag förstår det. Mm. Men det gör ont när du pratar om vissa saker och det här är en sån sak.
Ja, men det man ska tänka på i alla fall med det röda ögat. Alltså infektioner och sånt där, det är inte så farligt. Men kommer det en ensidig historia då är det som, och inte ger sig i alla fall på ett dygn, då bör man kolla upp det.
För vad menar du med ensidig historia?
Ena ögat.
Att ena ögat blir rött?
Ja, just det.
Ja.
Därför att får en infektion, en ögoninfektion, till exempel i ena ögat, ett barn och sånt där, så på mindre än ett dygn så kommer du ha fått det i båda. Men är det en ensidig infektion, och nu pratar jag inte bara barn utan alla. Så antingen är det skräp, eller så kan det vara ett högt tryck, eller så har du en främmande kropp, alltså skräp eller något sånt där. Och då bör man, för ensidiga röda ögon ska man inte ha mer än något dygn innan man kollar upp det. Som inte det vore nog så finns det ju faktiskt också några andra allvarliga tillstånd. För att är det så att du har ont i ögat och blåser i ansiktet, då kan du ha fått herpes på själva hornhinnan. Det är någonting man ska söka för. Absolut.
Ja. Ja, det är klart man måste kunna få det när jag tänker efter.
Det vet jag ju. Och det finns något som heter zoster ophthalmicus, och det är alltså bältros i ögat. Och då har man ont, det gör jäkligt ont, men man har, och då kan det vara svårt att veta vad det är. Men börjar man då har man någon blås i ansiktet, sök omedelbart.
Är det farligt?
Ja. Du kan få skador i hornhinnan och den blir förstörd. Du behöver medicin för det där.
Nu måste jag tänka efter. Du har sagt till mig, herpes är ett virus.
Ja.
Du har sagt till mig, herpes kan man få då där det är blött.
Ja,
alltså förstår du, så att näsa har du sagt, i näshålet eller munnen och så.
Ja, men du, ja.
Och så långt så är allting logiskt. Då förstår jag också att man kan få herpes i ögat även om...
Det är oftast herpes zoster, det är samma familj, alltså det är herpes simplex, herpes, det är olika herpes, virus finns ju flera sorter.
Men är det inte det man brukar säga, munherpes eller könsherpes?
Ja, precis, men herpes zoster är ju bältros, det är ju vattkoppor det.
Det är någonting annat,
ja.
Det är inte den typen av herpes.
Ja, nej, men
okej. Ja. För då tänkte jag så här, för det är ju ett virus, så det spelar ingen roll om du åker in med det. Det går ju inte att medicinera bort i alla fall.
Jo, numera börjar det komma mediciner som dämpar virusförökningen. Så att medicineringen går framåt. Du kan till och med behandla, alltså när det finns ju sådana här när det sprider sig till hjärnan, så man får hjärninflammationer med herpes då. Och det medicinerar vi nu för tiden. Det går framåt, ser du.
Nu har jag några frågor.
Oj.
Ja. Varför har vi olika färg på ögonen?
Ja, det är ju en väldigt genetisk effekt.
Men får jag fråga en sak? Är det sant, det här har jag hört, jag vet inte om det stämmer, att vara blåögd eller grönögd eller vad det nu kan vara, att det från början så var alla brunögda, att det blåögda, det är egentligen en genetisk mutation?
Ja, alltså det är ett recessivt anlag, det är en svaghet. Alltså, men man tror ju det har med solen och att vi ursprungligen är från Afrika, att det här... att man är mörkt ögd. Och det hade med att man är ljuskänsligare därför att det var mörkare i norr. Att det har anpassat sig efter klimatet över hundratusentals år. Det är ju liksom gissningen är. Även om det är ljust på somrarna så är det ju mörkt på vintrarna.
Ja.
Så att vi har liksom adapterat oss till. Och det är ju en rimlig hypotes. Och det hänger ju med då. För man
men det
ser,
är ändå en svaghet.
Ja, det är en svaghet.
Det är
ja.
Roligt. Ja. Man undrar ju liksom, jag är ju någon slags mittemellan. Ja, jag vet inte vad, typ gröna.
Ja, precis. Jag går ju på, men gröna brukar, men ja, det skulle jag inte säga alls att du är. Utan gröna brukar ju vara irländare och det hänger ihop med hudtypen och den här.
Just det.
Och att du hittar ju inte, gröna och blåa ögon är ju väldigt sällan man hittar liksom i Afrika eller så som en grundfärg, utan det hänger ihop med att man har mörka ögon. Det har ju en enorm överrepresentation från hudtyp 3, 4, 5 och 6, att man har mörka ögon.
Men det är det jag inte riktigt förstår. Med mitt ursprung så borde jag ju ha mycket mörkare ögon.
Ja. Nu är de ju inte ljus, det är inte ljusgröna, jag sitter och tittar noga här nu, som de här, man har rödhåriga till exempel har.
Nej,
det är
nej,
det ju inte,
nej,
utan
nej.
Det finns en mörkare.
Men de är
ju
inte bruna.
Nej, jag håller med dig faktiskt.
Men ja. Konstigt.
Ja, det är
märkligt. Sådär,
ett mysterium.
Men är vi känsliga, alltså är ögonen känsliga för sol? Bör vi skydda våra ögon mot sol? Solglasögon, är det bra eller dåligt?
Solglasögon är bra och man är ljuskänd. Men det är av många skäl, därför att om man ständigt går och kisar, då får man ju andra problem. Jag upplever mig själv som väldigt ljuskänslig. Mm. Jag har i stort sett solglasögon. När jag kör bil så har jag solglasögon i stort sett alltid.
Men det trodde jag var för att du ville vara cool.
Ja, men
eller snygg.
Ja, precis. Ja, men det, genom
lite så är det ju, för att du har ju faktiskt solglasögonen när du kör bil även i garage.
Ja,
det kan ju inte ha med ljuset att göra.
Nej, men det är därför att jag ska ur garaget. Det är ju min förhoppning att jag inte blir kvar där resten av dagen. Men, alltså, men om man då kisar så spänner man ju ansiktsmuskler och så kommer man ju få spänningshuvudvärk som ett brev på posten. Så att det är ju bra av det skälet. Sen så får man väldigt mycket, så kan man ju, alltså, när man får, alltså solljus är energi. Och då om den lagras, det som vanligtvis blir är att det lagras ju i hornhinnan, energin. Och då, det här med snöblindhet och sånt. Sen om du skulle få extremt mycket så kan du just till och med få grumlingar på linsen. Men det är väldigt ovanligt. Mm. Men om du skulle få, alltså strålning som sådan.
Är det farligt att titta rakt mot solen?
Ja, alltså om du gör det under en längre tid, om man blänger till lite så är det ju ingenting sånt här. Men om du står över längre tid och tittar rakt in i solen, eller du skulle få en skada eller bli tvingad eller någon spärra upp ögonen eller något sånt där, så är det ju blinkandet, som sagt, det är ju ett skydd hela tiden. Vi spolar rent, håller bort och skyddar oss lite grann. Och det är ju det, de muskler som rör sig mest i stort sett av alla. Och därför så får vi rynkor.
Men de är fina tycker jag.
Ja.
Särskilt de här små kråksparkarna vid ögonen.
Mm.
Som, det ser alltid ut, om man har mycket sådana så ser det ut som att man har, som att man ler mycket.
Ja,
det tycker jag.
Jag håller med. Ja,
det är fint.
Ja, ja, det.
Kolla, ser du hur mycket jag har?
Ja, jag ser hur mycket du ler. Ja, det finns.
Du, torra ögon, varför får man det?
Dels så är det ju med ålderns rätt, eller med ålderns rätt säger jag inte, men med åldern.
Så blir man torrare?
Så blir man torrare.
Just det, alla slemhinnor blir torrare med åldern.
Precis, det kan man säga lätt. Sen finns det vissa autoimmuna sjukdomar. Jag nämner bara till exempel Sjögrens syndrom.
Vad är det?
Det är när man har antikroppar mot de celler som producerar vätska. Då blir man väldigt ögontorr, får röda ögon av det skälet. De blir irriterade för att man inte smörjer och håller dem fuktiga. Mm. Man får muntorr och man får även andra påverkningar i resten av kroppen. Det finns olika former av det här.
Men då måste jag ställa en annan fråga då som motsäger det du säger. Om man normalt sett blir torrare i ögonen med åldern, hur kommer det sig då att många äldre, inklusive jag själv har känt det lite mer, men framförallt ännu äldre, att de får lite så här rinniga ögon? Har du inte tänkt på det? Det
jo,
kan
precis.
Rinna lite
och ibland
ögonen
så är den här gången då som jag pratade om mellan ögat och näsan, så att den har blivit liksom förkalkad eller förträngning i den. Men att också när du har, det för lite långt, men man får olika former på ögonlocken som gör att de blir kroniskt irriterade. Man får till exempel såna ögon när under ögonlocket hänger ner.
Ja, när det hänger lite där.
Och då blir det en irritation, och de blir ju alltid rödögda, och det leder till inflammation och ökad vätskebildning.
Ja, för jag vet, min morfar, som var jättefin.
Ja.
Men han kunde få lite så att det rann lite.
Ja.
Och, det,
ja, och då hänger oftast ögonen så du ser en större del av ögat och du ser insidan på ögonlocket då om du tittar på honom.
Mm.
Och det finns en massa fina namn för det där. Men, och tillstånd. Och, men elasticiteten försämras väldigt mycket.
Men, så, kan, men kan det bli liksom, och då det kan bli rinnigare eller torrare med åldern? Det är bara alltså, lite olika.
Ja, rinnigheten kommer till följd av att det är en irritation. Mm. En ökad irritation.
Kan man göra någonting åt den?
Ja, man kan operera lite av det där när man har det återigen, det finns några kända tillstånd när ögonlocken verkligen hänger.
Mm.
Alltså, som på blodhundar tänkte jag säga, att man får verkligen så nästan hela under ögonlocket häng. Då kan man korrigera det där.
Ja, just det. Eller, och då blir det lite bättre.
Då blir det lite bättre. Ja, där man kan få det hyfsat i alla fall. Mm. Och sen så kan man få när ögonfransarna vänder sig åt olika håll. Att, det måste man titta på också. De kan vända sig inåt och växa åt fel håll.
Mm.
Och sådär. Så att då får man justera det där. Men det finns ju alltså en ganska stor grupp som behöver extra ögondroppar.
Exakt, jag tänkte fråga det. Om man känner att man är torr i ögonen snarare.
Ja.
De här ögondropparna som man kan köpa på apoteket, hjälper de? Ja, det är bra.
Ja, det är bra. Ja.
Det är inte så att man vänjer ögat vid hela tiden håller inte producerar egen tårvätska.
Nej, utan det gör man ju när man redan har nedsatt produktion själv. Så det är absolut inte någon fara.
Varför får man vagel?
Det får man för att det är ju så här att vi har ju hår då. Och när vi får en igensatt hårsäck någon annanstans så får man som en infektion eller en liten finne eller någonting sånt där. Och det här är i hårsäcken, eller det är faktiskt det som smörjer hårstråna, talg, som sitter vid ögonfransarna där, som blir lite stopp i. Och då får man som en infektion. Och det kan man få, man kan få den inåt eller ut, beroende på det. Och det visar sig som en svullnad utåt. Och det är avstängning av en talgkörtel helt enkelt.
Avstängning av en talgkörtel?
Körtels utförselgång, ja.
I ögat?
Ja, ögonfransen, ögonlocket.
Ska man klämma vagel?
Gissa.
Nej.
Nej, det ska man inte. Man kan däremot hålla det. Man kan, tycker en del, att man kan massera och ha lite varm ånga, värme, varmt vatten för att försöka öppna upp och få det liksom att, precis som man kan med andra, så att man smörjer upp och så att det blir en transport så att smutsen kommer ut. Och det kan man tänka sig. Om det blir infekterat så finns det naturligtvis antibiotikasalva. Men man kommer återigen väldigt långt med varmt vatten och mycket, mycket lätt massage.
När det blåser,
mm,
då tycker jag att mina ögon börjar rinna. Varför då?
Därför att vinden torkar ut ögat och då måste du producera mera. Och dessutom så tar det inte, dels är det så att du vill liksom göra, du vill ju skydda, du vill ha ett fuktigt öga. Ett torrt öga gör fruktansvärt ont. Vi blinkar ju liksom många gånger per minut. Och bara sitta och stirra är ju besvärligt bara det, va. Men sen är det rent fysiskt att en luftström för vätskan som normalt ska rinna mot mitten och nere i tårkanalen då, den förs åt andra hållet. Och det brukar ju vara så, tror jag du har tänkt på, att det kommer på utsidan.
Ja, just det. Mm. Precis. Man går och torkar sig på utsidan av ögat.
Men inte så mycket inte på insidan.
Men du, när solen lyser och jag går ut och det är väldigt stark sol, då börjar mina ögon rinna.
Ja, det är en ren reaktion alltså på irritation. Och då svarar de väl med ökad produktion. Det är ju en klassiker annars att man nyser då.
Ja, men det här är ju så roligt. Jag har ett av mina barn.
Ja.
När hon när hon tittar på solen så nyser hon.
Ja.
Vad är det? Det känner jag flera som gör.
Ja, precis. Jo, vad händer då när du går ut på solen? Ögats pupill blir mindre. Det går signaler som säger stäng inne, vi behöver inte så mycket ljus, skydda näthinnan. Mm. Och då dras ögat ihop. Och då går de tillsammans med en andra nerver som kommer från näsan när de susar vidare in i hjärnan. Och då uppfattar man som en irritation i näsan också. Lite av referred pain, som att man kan ha ont i vänster arm vid hjärtinfarkt, därför signalerna går, de följer samma väg.
Just det.
Och det brukar inte vara reproducerbart. Det vill säga att du går ut och så händer det här en, två, tre gånger. Men sen så vänjs du. Och sen så, om du tittar mot solen sen igen, då får du inte fram den där nyseffekten.
Utan varför nyser inte alla när de tittar på solen? Ja, det borde väl vara lika för alla?
Nej, alla kroppar är inte likadana och alla signaler är inte likadana.
Var och en av oss är unik.
Ja.
Laserbehandling mot dålig syn, alltså mot närsynthet. Jag har alltid funderat på, är det bra eller dåligt? Vad vet du om de operationerna? Kan de vara farliga?
Ja, det kan vara för fel personer. Men för många, när man har, alltså, det är ju ögonläkare som håller i det här. För rätt utvald grupp så är det fantastiskt bra.
Men hur ska man kunna veta om
det? Det vet man inte, men det får man ju diskutera och söka för att se vilken typ av synfel. Nu kan man ha så, vi hinner inte gå in på alla hundratals olika synfel som finns. Mm. Men man kan, alltså, i och med att hornhinnan bryter så mycket redan, så kan man slipa till den så att det passar. Så att det bryter på rätt sätt. Men då måste man ha den typen av synfel som gör att det fungerar. Om jag kunde göra det skulle jag använda mig direkt av. Jag vet, jättegoda effekter. Komplikationerna är få.
Mm. Men varför gör du inte det då? Du har ju glasögon.
Nej, det var inte, jag har glasögon, men det skulle inte passa på mina ögon. Det var något som inte, det kanske finns inslag av astigmatism, det vill säga att de är skeva också. Mm. Nu är det just när vi pratar om och försöker beskriva fysiologin, så är det som om det bara var linsen i ett enda plan, men man kan alltså ha en skev lins. Den är inte lika tjock överallt och lite sne och sånt där. Mm. Då blir det svårare att anpassa den.
Men det ser de när man går till en optiker och gör en undersökning. Jag måste bara, vi har fått ett mejl från en kvinna som är 60 år och som har fått fettfläckar under båda ögonen.
Ja, det där, det ser man ju.
Vad är det för någonting?
Det är kolesterolinlagringar.
Och där under ögonen? Varför just där?
Ja, precis. Det vet man inte varför de kommer just där. Men man vet att de gör det. Och det finns ju en del, det här kan vara, jag säger kan vara, enormt överrepresenterat är det faktiskt för personer med fettomsättningsrubbningar. Blodfetter pratar jag om nu, blodfetter. Uh-huh. Så att man har störningar i kolesterolhanteringen. Och då blir det som en upplagring faktiskt. Det finns på en del andra ställen också på kroppen och inuti kroppen, i kärl till exempel. Men även här visade sig vid ögat. Så har man det, och man har haft det i släkten och man får det i tidig ålder, då skulle jag absolut rekommendera att man går och kollar upp sina blodfetter. För det i sin tur leder, taskiga blodfetter som du inte märker, leder till högt blodtryck, stroke, hjärtinfarkter, vad du vill. Så där kan man behöva, det kan vara en indikator på att ditt blodfettmönster i blodet är dåligt.
Om man får det i tidig ålder, vad är tidig ålder i de här sammanhangen?
40, 30, 40, 35, 40.
Men om man får det när man är lite äldre?
Ja, då blir ju inte de långvariga effekterna så lika. Men om man får det vid 70 års ålder, då må det väl vara hänt. Jag tycker ändå att man ska kolla upp det där. Det är ju lätt gjort. För att det här är ju ganska vanligt att man söker för att ta bort dem. Och det går att behandla med laser ganska bra. De kommer visserligen tillbaka. Men man behandlar ju inte orsaken, utan man behandlar ju fläcken. Alltså du behandlar symptomen, men inte varför det har blivit så här. Men en del landsting gör inte det, utan det får man betala själv. Men jag vill ånyo poängtera att det är ju kolla upp så att du inte har en blodfettsrubbning.
Innan vi avrundar, Mikael, finns det några så här saker som du verkligen vill att vi tar med oss nu?
Ja, det finns ju några så här som jag verkligen vill poängtera när det är viktigt och man ska söka akut. Det är när ögat blir rött och man samtidigt har blåsor i ansiktet.
Då söker man akut.
Då söker man akut. Eller att ögat blir rött och man får försämrad syn.
Då söker man också akut.
Det gör man. Och om man får väldigt ont och förändrad syn, då söker man akut.
Tack så jättemycket. Alltså ögat är kanske litet och en liten del av kroppen, men det finns så otroligt mycket att prata om. Så det här avsnittet har ju egentligen bara snuddat vid de kanske vanligaste frågorna. Men vi får prata om själens spegel igen, tänker jag, doktor Mikael.
Ja, det får vi göra. Vi återkommer helt enkelt.
Vi får göra det. Maila gärna på läkarpodden@tv4.se och följ oss på Läkarpoddens Insta. Var rädda om er och var rädda om varandra. Puss och kram.
Kram så mycket.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.